Hela vägen går han med mig. Är det verkligen möjligt att bevara tron genom hela livet? När det går upp och det går ner. För det gör det ju. Finns det en tro som håller? Jörgen har sagt det 2 söndagar i rad. Du som har gått med Jesus längre är ju ett levande bevis. När människor lämnar den här jorden, när vi får ha begravningar för människor som har levt länge med Jesus, så är det som ett levande bevis på att det finns en tro som bär. Det finns en tro som håller hela vägen. Något av det sista som Paulus skriver till Timoteus, när han vet att det är dags att lämna jorden snart, skriver han: tiden för mitt uppbrott är inne och jag har bevarat tron. Hela vägen går han med mig. Under 4 söndagar så lyfter vi 4 saker som vi tänker är viktiga. Vi kallar den här serien för fundament. Saker som är med och bär hela vägen. Första söndagen pratar Jörgen om vissheten. Tron, den är inte som en trisslott, liksom, en chansning med lite hopp och kanske att det ger utdelning en dag. Det finns en visshet i tron. Du kan få veta att du vet att du vet, och det kan få vara med och bära dig. Förra söndagen pratade han om sanningen. Guds ord som inte bara är något att förhålla sig till eller tycka någonting om, utan Guds ord som kan få tala in i ditt liv. Guds ord som faktiskt kan få vara med och bära dig och din tro hela vägen in i evigheten. Och nu står vi här idag. Tron är ingen chansning. Och jag vill att Gud ska få tala in i mitt liv. Jag vill lita på hans ord. Och så är vi framme vid den tredje delen. Relationen. Livet i Guds närhet, vandringen tillsammans med honom, kommunikationen med Gud, Fader själv. Och så mycket av relation handlar om, och ibland också faller med, just kommunikation. Det är ju kommunikation som är det knöliga när man ska relatera till andra. Att nå fram och att bli nådd. Och idag ska vi prata en del om bön. Det finns massor av fantastiska löften i Bibeln om bön. I Jeremia står det: ropa till mig och jag ska svara dig. Låt dig veta liksom stora ofattbara ting som du inte känner till. Och så tänker man så här: det låter ju ändå bra. Och så finns det en del saker i Bibeln som inte känns så där typiskt jättebra. Ibland läser man saker och så får man magvärk. Får ni det ibland? Alltså man läser såna här saker. Ni får inget, för ni ber illa. Så ska ni be, minsann. Eller be ständigt, som att du inte har något annat på agendan att göra. Och så läser man saker och så tänker man så här: hur ska jag räcka till? Alltså som om inte livet var svårt nog. Om jag inte hör Gud, är det för att jag ber fel? Och om Gud inte svarar, är det för att jag har misslyckats på något sätt? Vad är det för typ av teknikalitet jag måste lära mig? Vad är det jag måste fatta för att jag ska få den där utdelningen eller det fantastiska livet som Bibeln pratar om? Varför är det så fruktansvärt svårt ibland? Och så sjunker självförtroendet som en sten. Ja, det där med att leva ett kristet liv, alltså ha en relation med Gud, det är nog kanske inte riktigt min grej. Det är nog ämnat för pastorer och en utvald klick människor som ändå har sitt på det torra liksom. Alltså det är ju inte för intet som folk frågar. När man säger att man är kristen så frågar folk: hur kristen är du? Som om det är möjligt att vara mer eller mindre kristen. Och så skapar vi någon sorts skala där vi tänker att allt det där Guds goda, det är nog inte fullt ut till för mig. För jag är ju inte så kristen. Men vet, dagens relation är relationen som bär, inte relationen som tär. Ibland så är det som att vi tänker att Guds relation ska presteras fram. Och det kan skapa en enorm press in i ditt och i mitt liv. Speciellt om du är lite lik mig kan du tendera att hamna där. Alltså jag är en sån här människa som kallas för en doer. Jag gillar att göra saker. Det jag inte gör, det blir inte gjort. Och hela samhället tenderar att hamna i det diket ibland. Vill man bli lovsångsledare, då behöver man äntra scenen och börja spela en gitarr. Det förstår ni ju. Gör man inte det, då blir man inte lovsångsledare. Det är ju det samhället säger till oss. Du skapar din egen lycka, du skapar din egen framgång. Och gör du ingenting, då händer ingenting. Vill man att något ska hända, då får man ju ta saken i egna händer helt enkelt. Det är som att man tror att det här kunde vara planerat. Det är det faktiskt inte. Men i en tillvaro där lyckan och livet skapas av dig, så tenderar vi att tänka att det också appliceras på vår Guds relation. Den ska presteras fram. Och funkar det inte, då är det nog jag som gör fel. För Gud är det ju min sanning är fel på. Det har jag ju liksom uppfattat. Gud, han är ju perfekt. Och funkar det inte, då måste det ju vara mitt fel. Och så blir Gud lite som en uttagsautomat som jag går till. Och när jag har cashat in tillräckligt mycket, när jag har stoppat in tillräckligt mycket på ena sidan, då kan jag plocka ut något i andra änden. Det är som att relationen med Gud mer blir en transaktion än en relation. Och vill man så kan man ju faktiskt hitta lite bibliskt stöd för det här. Det är ju inte saken enklare. Gamla testamentet, den första delen av Bibeln, grundar sig på ett förbund som är ett sorts avtalsförbund mellan Gud och människa. Om ni gör, så gör jag. Om ni inte gör, så gör jag inte. Och redan i skapelsen kan vi se en bild som målas av en kärleksfull Gud som älskar det han skapar så mycket att han ger människan en fri vilja. De kan välja om de vill relatera med Gud Fader själv. Han vill inte tvinga in människor i relation med honom. Men själva relationen kan ju ibland uppfattas lite mer som en transaktion än just en relation. När vi ser hur människor lyssnar till Gud i Gamla testamentet, så är det som att då kan de komma in i Guds närvaro. Gud själv, han bor i templet. Och om människan ska komma in för Guds närvaro, så var hon tvungen att göra en hel massa saker. Man var tvungen att leva på ett speciellt sätt. Man var tvungen att kliva in i ett visst format. Liksom. Ett format av prestation kanske. Gud fanns med all sin närvaro i det allra heligaste bakom ett tjockt tygstycke som var barriären mellan Gud och människa. Hela den grejen har med Guds helighet att göra. Gud är så helig att synd förgörs i hans blotta närvaro. Och Gud som i sitt väsen är kärlek vill ju inte släppa in människor i sin närvaro och låta dem dö. Människor som kommer inför Gud med synd kommer inte överleva det mötet. Och det är inte speciellt kärleksfullt, så det fanns en lösning. Där Gud bodde i det allra heligaste. Där människor kunde relatera till honom, men det såg lite annorlunda ut. Men när vi pratar idag om relationen som bär, så är ju inte det en relation på grund av mig och hur bra jag är på att följa allt som står i Bibeln. För någonting händer ju. Jesus händer. Gud gör ett nedslag i historien som förändrar precis allt. för alla människor i alla tider. I Hebreerbrevet 10:19 kan vi läsa: bröder, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han öppnat för oss genom förhänget, det tjocka tygstycket, det vill säga sin kropp. Hela Gamla testamentet pekar fram emot någonting nytt som ska komma, och i och med Jesus så är det här. Vägen in i det allra heligaste öppnas. Människan har tillträde till Guds närvaro på ett nytt sätt. I Bibeln kan vi läsa hur förlåten rämnar. Att Jesus dör på ett kors är inte bara en vanlig avrättning i historien. Det står att solen förmörkades, det står att jorden skakade, det står att den här tjocka tygbarriären slets i två delar. En levande väg in i Guds närvaro öppnas. Det Jesus gör på korset har med varenda människa att göra. Det är inte bara en händelse i ett då. Det betyder någonting för min Guds relation idag. Det där avtalsförbundet upphör när Jesus ger sitt liv och besegrar döden. Han sopar banan. Han betalar priset. Han gör någonting nytt för att du och jag inte räcker till. Du vet, när du tittar på din egen tillräcklighet och tittar på dig själv och tänker det funkar ju inte för att jag är så dålig. Då finns det redan någon som har tagit med dig i ekvationen. Det är ju därför Jesus dog. För att du och jag inte kan bli så kristna att vi klarar oss i oss själva. Det är ju därför vi har Kristus. En ny bild målas där Bibeln säger så här om den som säger sitt ja till Jesus. Du vet, du får rätten att bli Guds barn. Du blir en ny skapelse och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus. Ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, Guds eget folk. Allt på grund av Jesus. Allt det som skapade distans mellan Gud och människa förändras med det som Jesus gör. I Efesierbrevet 3:12 kan vi läsa: i honom, Jesus, och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma fram till Gud. Du vet, det är en trygghet du kan komma till Gud med. Du behöver inte komma med skräck eller förvåning eller fråga. Du kan vara trygg. Han vet allt om dig och han älskar ändå. För det är inte beroende av dig. Det är helt och hållet beroende av honom. Det finns egentligen bara en sak som ligger på dig när det kommer till relationen med Gud. Och det är att skapa utrymme. Valet är ditt. Du behöver säga ditt ja. Ja, Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill att du kliver in i mitt liv. Längtan är din. Du vet, en relation är inte statisk. När man pratar om att saker relaterar så pratar man ju om vilket förhållande de har. Alltså, hur stort är avståndet mellan två föremål? Tron på Jesus ger dig rätten att bli Guds barn. Men man behöver ju inte se sig speciellt liksom mycket runt omkring för att inse att barn och föräldrar har ju olika typer av relationer med varandra. Alltså, att Gud är min pappa betyder ju inte per automatik att vi har en perfekt relation med varandra. Beroende på hur nära vi är så relaterar vi ju på lite olika sätt. Det gör mig inte mindre till hans barn. Men det påverkar ändå relationen. Och Bibeln säger att Gud är densamme. Bibeln säger att han känner dig rakt igenom, utan och innan. Det står till och med att han vet hur många hårstrån du har på huvudet. Han vet allt om dig. Jag skulle vilja påstå att du är känd av Fadern själv. Men du kan välja att gå ifrån att bara vara känd till att själv lära känna. Jakob skriver, närma er Gud så ska han närma sig er. Det finns ett närmande att göra. En närhet att ta sig in i. Det finns någonting av att lära känna Gud som handlar om dig, om ditt val och om din längtan. Det är inget som du ska prestera fram eller räcka till för, utan snarare någonting du behöver skapa utrymme för. Du kan höra Guds röst. Vi är ju människor och vi hör med våra öron. Det är ju av största vikt att vi har hört ett ljud innan om vi ska kunna känna igen det. Det är jättestor skillnad på att höra att det är en röst som pratar och vems röst det är som pratar. Men våra röster är ju unika och vi kan ju faktiskt lära känna en röst. Jag kan ju höra vem det är som pratar med mig när jag är hemma i mitt hus och någon börjar prata. För jag känner ju mina familjemedlemmar. Jag har lärt känna deras röster. Jag vet vem det är som talar. Med lite träning kan du lära känna ljud. Och med lite träning kan du lära känna Guds röst. Du kan få lära dig och höra vad han vill säga in i ditt liv. Ibland tänker jag att det är en fråga om så här, brusreducering. Alltså en del ljud hörs ju mindre bra när man har annat som låter. Till exempel om man stoppar in ett par hörlurar i öronen och barnen börjar prata så hör jag ju inte dem. De kan ju prata hur mycket de vill. Då kan jag säga nej, men du har inte sagt något. Fast det kanske de har. Men jag hörde på något annat. Eller ibland när det är liksom för många ljud samtidigt så kan det ju vara lite svårt. Jag har en fantastisk man. Jag hoppas att ni har träffat honom. Han är här annars så ni kan få träffa honom idag. Han är helt underbar på jättemånga sätt. Han har ett fantastiskt hjärta. Han har också en fantastisk tilltro på att hans fru nästan kan läsa hans tankar. Och en av de sakerna som han tenderar att göra, jag tror att det finns en naturlig orsak, det är att han brukar börja prata om viktiga saker när han borstar tänderna. När han borstar tänderna, inte när jag, utan när han borstar tänderna. Jag tror att det är för att då börjar han liksom slappna av och så kommer han att tänka på bra saker och så vill han ju ändå kommunicera det just då. Det är inte alltid så lätt, kan jag säga, att höra vad han säger när han borstar sina tänder. Jag har en mamma som fungerar likadant, tycker jag. Ibland så är det som att hon liksom öppnar ett köksskåp och stoppar in huvudet och så börjar hon prata om någonting viktigt. Och man bara, kan du liksom, här är jag. Om vi ska prata med varandra så kan vi liksom, ja. Och jag tänker att det där går att översätta in i våran Guds relation. Hur kan jag skapa utrymme för att faktiskt höra det Gud säger? Det är inte han som borstar tänderna, men det kanske är jag som har massa andra ljud. Massa andra saker, massa andra saker som händer hela tiden. Så tänker jag så här, men Gud, han säger aldrig någonting. Men ibland är det som att vi har så fullt upp med att lyssna på allt annat. Ibland så blir jag förvånad själv. För det är ju ibland när man har fullt upp, alltså vi har ju småbarn, då har man ju ofta fullt upp. Och det är ljud och det är grejer. Ibland påminner Gud mig om att jag är lite dålig på att skapa utrymme för honom att få tala. För jag är så snabb på att sätta igång saker hela tiden. Och det brukar jag inse då, för det är kanske när jag står i duschen. När man inte har några andra ljud, när det inte är något annat. Som jag hör hur Gud säger någonting och så inser man så här. Oh, han har inte något annat utrymme just nu. Än när jag liksom har stängt in mig själv en liten stund i duschen. Hur kan jag skapa det där utrymmet för Gud att tala? Det har ju också med min längtan att göra. Att välja att ge honom tid. Att välja när jag sätter mig i bilen att jag sätter inte igång någon musik den här gången. Gud, har du något du vill säga idag? De där tillfällena då du kan välja att ge Gud utrymme. Men magverken då? Bibeln säger väl fortfarande att vi inte får något för att vi ber illa. Och att vi ska be på ett visst sätt och att vi alltid ska be. Eller? Det har väl inte ändrats på den här stunden? som jag har predikat. Jag tänker att vi ska försöka räta ut de här tre frågetecknen en aning idag. Och det första jag vill säga är att text förklarar text. Eller som Jörgen sa förra veckan, summan av Guds ord är sanning. Alltså en del magverk får faktiskt sin lösning i texten. Det är ju därför vi har bibelskola till exempel. För att när man sätter saker i sitt sammanhang så kan det bli så här, Och den där grejen med att vi ber illa, när man sätter det i sitt sammanhang så skriver ju Jakob, ni får inget för ni ber illa för att slösa bort det på era egna njutningar. Då börjar man inse, men det här har nog inte med liksom ordval illa att göra, utan med någon sorts uppsåt illa. Alltså om min 5-åriga son kommer hem och säger så här, mamma, kan du ställa fram stegen på förrådet? Så säger jag, varför vill du att jag ställer fram stegen mot förrådet? Och om han då säger, jag vill klättra upp där och kasta sten på grannens katt. Då säger jag, nej, det är ju en typiskt dålig idé. Vi ställer inte fram någon stege. Om han däremot säger, du vet, jag var ute och lekte med min boll och jag lyckades sparka upp den. Jag vill plocka ner den igen. Då låter det ju faktiskt helt plötsligt som en bättre idé. För uppsåt gör skillnad. Alltså jag är väldigt tacksam för att man inte får precis allt man ber om. Jag tror att jag många gånger när jag var barn bad att min bror skulle bryta benet så att jag kunde springa fortare än honom eller såna grejer. Alltså, det var ju kanske inte helt... Det finns ju en anledning till att Gud inte svarar på precis allt. Det lindrar ju magverken lite grann. Att se det som att Gud ändå är ett filter för vad han släpper igenom. De andra två magverkspunkterna skulle jag säga har kanske med filter eller attityd att göra. Jörgen pratade om det förra veckan också. Hur ser jag på Guds ord? Vad möter jag Guds ord med för attityd? Vad förväntar jag mig? När Paulus skriver i Efesierbrevet att vi ska be ständigt. Har de orden med krav eller livsinställning att göra? Alltså om jag förstår vem det är jag har att göra med, är det inte så att jag vill koppla in honom i hela livet då? Om Gud är allt det där som Bibeln säger att han är, vill jag inte att han ska vara med alltid, ständigt? Jo, det vill jag. Betyder det att hela livet måste vara ett långt bönemöte för det? Nej, jag tror inte att det är så Paulus kanske tänkte när han skrev Efesierbrevet. Vi hittar en riktigt god inställning till det där med att koppla in Gud i livet. Om vi går in i Gamla testamentet och mötet med en man som heter Nehemja. Han har en egen bok i Gamla testamentet. En stor ledare. Och han kommer inför kungen vid ett tillfälle. Och så står det, när kungen frågar honom så här, så vad önskar du Nehemja? Så står det i Nehemja 2:4, då bad jag till himmelens Gud. Och svarade sedan kungen. Nehemja kommer inför kungen. Han får en fråga. Det är inte så att han säger, ah, vänta, jag ska bara 3 dagar bön och fasta. Sen ska jag svara, ska du se. Jag ska bara vara lite helig här borta en stund. Men när frågan kommer så vänder sig Nehemja till himmelens Gud. Och säger, Gud var med. Och så svarar. Jag gillar den inställningen. Han är så van vid att koppla in Gud i varenda del av tillvaron att när det kommer en stor fråga så räknar han med att Gud är med. Tänk om jag kan få leva det livet fullt ut. Att när saker händer så är det bara, gode Gud, var med. Och så går jag. Gode Gud, välsigna. Och så fortsätter vi. Att be ständigt, att leva, alltså att leva som om Gud är med hela tiden. Det är väl ändå inte en helt dum grej. Inte för att vi måste, utan för att det är ganska välsignat att han är det. Och när Jesus säger så ska ni be, så är det ju inte att han säger den här bönen måste du lära dig och ber du inte så, då är du rökt. Det är ju en bön som Jesus ger lärjungarna när de säger, Jesus, lär oss, hur ska vi be? De inser att han ber till fadern på ett helt annat sätt än vad de kanske har gjort. Säger de, hur ska vi tänka? Och så ger Jesus dem en bön med sanningar om hur vi kan närma oss Gud. Inte en magisk formel för hur du ska be för att få bönesvar. Utan mer så här, sanningar om hur jag kan närma mig Gud själv. Den bönen börjar med orden Fader vår. Den börjar inte med allhärskare vår, skapare av universum, mästare vår. Alltså, Gud är ju allt det också. Men först och främst så är han pappa Gud. Pappa Gud. Och det säger ju någonting om hur jag kan närma mig honom. Den bönen finns där för att hjälpa mig. Det finns en man som heter Max Lucado som har skrivit så här. Om bönen är beroende av hur jag ber, då är jag körd. Men om kraften i min bön är beroende av honom som hör den, och han som hör den också är min pappa, då kan jag hoppas. Relationen med Gud är inte som vilken annan relation som helst. Det är skaparen av universum som jag relaterar till. Han har all makt i himlen och på jorden. Och han är min pappa. Min pappa, han är störst, bäst och vackrast. Gud, Fader själv. Och han kan bära genom precis vad som helst. Relationen till honom kan bära genom allt. Det finns många människor i den här lokalen som skulle kunna berätta om det. Som en levande vittnesbörd för att Guds relationen kan bära genom precis vad som helst. Jag kan spola tillbaka mitt liv till sommaren 2013 och hitta ett sånt tillfälle då Guds relationen på allvar fick bära mig. En solig sommardag i juli. Och jag satt på en sten i Skoftebyn faktiskt, på en berghäll, hemma hos goda vänner och var ganska glad över livet. Vi hade semester. Vi hade precis berättat att jag var gravid i vecka 13. Vi kände enorm glädje över det. Senare samma dag så känner jag att någonting är inte riktigt som det ska längre. Vi sätter oss i bilen. Och på väg hem så ringer jag till 1177 för att rådgöra med dem. Hur ska jag tänka? Jag möter en sköterska som säger, det skulle kunna finnas naturliga anledningar till att du upplever som du gör. Men det skulle också kunna vara ett pågående missfall. Men kom in imorgon till sjukhuset så gör vi ett ultraljud så kollar vi upp liksom läget. Okej, sa jag. La på luren, vi åkte hem. Någonstans så tänkte jag, men Gud har tillvaron i sina händer. Det här löser sig. Jag åkte in nästa morgon till Skas i Skövde. Gick in till gynekologen och hade ändå någon sorts förhoppning om att Gud bär ju. Det här kommer att lösa sig. Och när ultraljudsbilden visas och ett litet barn avtecknas på den där bilden så hör jag hur gynekologen säger, det finns tyvärr inget hjärtslag. Det är ett litet barn här inne, men det finns inget hjärta som slår. Det var som att allt blev en enda dimma. Jag hörde någonstans genom allting hur han sa, kroppen brukar ta hand om det här ganska bra själv. Sen minns jag hur jag gick ut till bilen. Och när jag satte mig i bilen så var det som att allt bara rasade. Tårarna bara rann. Och det enda jag kunde säga till Gud var, varför? Varför? Jag satt där länge innan jag kunde köra hem. Och när jag kom hem så tänkte jag, ja men det här kommer ju kroppen lösa på något sätt. Det gjorde den inte alls. Några timmar senare sitter jag på akuten för att min kropp tokreagerar på det som händer. Jag förlorade så mycket blod att jag var nära på att få en blodtransfusion för min kropp inte klarade av det som hände. Mitt i natten så får jag veta att vi kommer få utföra en akut operation här nu så att vi får slut på blodflödet liksom. Och de kör ner mig genom korridorerna på sjukhuset. Och jag minns hur jag ligger där och säger till Gud, om du inte är med nu så kommer jag inte klara det här. Om du inte visar att du är nära så vet jag inte hur jag ska hantera det här. Och nästa minne jag har är att jag ligger på uppvaket. Och när jag tittar upp så bredvid min säng sitter en undersköterska. Och av en händelse så berättar hon att det finns ett hopp. Det finns en Gud i himmelen. Och jag ligger där i sängen och jag bara känner så här, tack gode Gud. Det var en kristen människa som satt vid min säng den natten. Och vi kunde dela både sorg och förtröstan på att Gud bär tillsammans. Det var som att Gud bara sträckte ner sin hand och sa, jag är här Pernilla. Jag är här. Och det var inte som att allt blev enkelt. Det var inte som att all sorg försvann. Men trots att livet mötte mig med en riktig käftsmäll så fick jag uppleva hur nära Gud ändå kunde vara. Gud lovar inte ett liv utan smärta där allt blir enkelt. Men han lovar att han är med genom precis allt om du bara släpper in honom. I psalm 25 och 14 står det, Herren är förtrolig med dem som värdar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Och slår man upp förtrolig i en synonymordbok så får man fram orden intim, familjär, otvungen, hjärtlig, öppenhjärtlig och innerlig. Så vill Gud relatera till dig. Gud vill ha dig nära. Du är känd av någon som vet precis allt om dig. Och han älskar dig. Han önskar att du bjuder in honom i ditt liv. Han vill tala till dig. Han vill leda dig. Han vill göra sig känd in i ditt liv. Han vill relatera till dig på ett sätt som bär. Genom precis allt som livet kan tänka ställa i din väg. För att han älskar. Han längtar efter att möta med dig. Han väntar på ditt initiativ, på din inbjudan. Det är upp till dig att göra plats.